Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är vår följetong, kommunstyrelsens ärendelista. Och med mig som sakkunnig idag så har jag Mats Lindblom, Liberalerna, som ska svara på vad det är som dyker upp och eller ge lite kött på benen över de här rubrikerna. Men Mats, innan vi börjar, bara för att det slog mig helt plötsligt. Den här kommunstyrelsen som ska ha sitt möte nu, det är väl en kommunstyrelse som är så att säga politiskt formerad utifrån valresultatet 2014. Men det är den kommunfullmäktige som ska ta emot en del av de här, alltså de viktigare ärendena.
Mm.
Det är ett fullmäktige som är, vad säger man, formerat, konstituerad utifrån valresultatet 2018, i september 2018. Får det några implikationer eller konsekvenser för, ja, hur ska man...
Jo, det kan få konsekvenser faktiskt. Jag menar, det är lite övergångstid här i november och december, alltså efter valet då, för att nya fullmäktige är ju på plats redan. Och helt riktigt de som tar emot de här ärendena, en del av dem i alla fall då. Men så att säga, det gamla kommunstyrelsen, den sitter kvar fram till årsskiftet då. Så att just fullmäktige, det nya överlappar då den gamla strukturen i 2 månader.
Ja.
Så att det kan ju vara så att om kommunstyrelsen kommer fram till en sak här, så kan det ju vara så att fullmäktige kommer till en annan slutsats beroende på förändrade majoritetsförhållanden.
Får jag vara lite indiskret och du behöver inte svara på frågan, men är Liberalerna nu då i kommunstyrelsen ett alliansparti och sen så i kommunfullmäktige ett mittenparti?
Ja, det är en intressant fråga. Vi har ju de här ärendena som finns här på kommunstyrelsen, de har ju ofta kommit någon annanstans ifrån först, antingen från något av kommunstyrelsens utskott eller från de olika nämnderna. Så att jag tror man måste hantera det från fall till fall faktiskt, fråga för fråga.
Det här är väl tillfället, för jag har inte sett nu då dagordningen, men ni har ju tagit en budget här i somras.
Ja, just det.
För nästa år. Och då var det ju en alliansbudget. Blir det några justeringar, alltså några märkbara justeringar i den nu?
Ja, det kommer att bli märkbara justeringar i budgeten. Och det hade det nog blivit alldeles oavsett om vi har fått någon nytt styre eller inte. Därför att det har hänt en hel del sedan vi tog budgeten i juni med kommunens ekonomi.
Finns det med här nu på bland de här punkterna någonting, eller ska vi ta det
inte
nu?
Inte särskilt mycket faktiskt egentligen.
Vad är det mest remarkabla då?
Det är ju det att vi når ju inte de resultatnivåer vi hade tänkt oss för i år. Alltså budgeten för 2018 håller ju inte riktigt. Och när man gjorde budgeten för 2019 så hade man ju som ansats att 2018 års budget skulle hålla, så att vi går in nästa år med rätt kostym då. Men det gör vi ju inte riktigt. Så att det är någonting som man måste ta hänsyn till när man reviderar budgeten för 2019.
Mm. Vad jag förstår, nu får ju du då tassa lite på tårna, men jag ställer ändå frågan. Skattehöjningar?
Skattesatsen finns med på agendan idag faktiskt. Det gör den.
Vilket inflytande man har. Nu, vi tar då, det var uppgiften är att gå igenom den här listan. Så att vi får ha något annat program där snillen spekulerar. För nu, dagordningen, klassiken, ettan, kommundirektörens rapport november 18. Vad finns det att säga där?
En positiv sak där är att man har gjort en sån här ny medarbetarundersökning, alltså en personalenkät brukar man säga också. Det gör man vartannat år i kommunen, och när man jämför resultatet från 2016 med det år så ser man att det här medarbetarindexet har ökat från 71% till 77%. Och det är i någon grov mening ett mått på andelen motiverade medarbetare. Så att på något sätt så trivseln och motivationsgraden har i alla fall ökat i kommunen de senaste 2 åren. Det är tydligt på de här siffrorna.
Larvia, jag då ställer frågan, har de svarat under hot, pistolhot eller är det anonymt?
Nej, jag tror att det är de som svarar på det här, det är många som lyssnar som kanske jobbar i kommunen också. De vet ju vad det här handlar om då. Och det är ju liknande frågor varje gång förstås, för att det ska vara jämförbart. Så jag tror att det har nog mer, alltså tittar man på den här stora populationen som jobbar i kommunen, så kan man faktiskt dra de här slutsatserna. Det är en ganska stor ökning från 71 till 77% faktiskt.
Ja. Du, kan jag hoppa då till tvåan, trafikstrategi för Tyresö kommun?
Ja, just det. Det är ett sånt här strategidokument som hanterar, jag skulle säga, alltså trafikstrategin, det är liksom det pekar ut riktningen då för trafikplaneringen i Tyresö framöver då. Så man ska ha det som underlag när man gör detaljplaner och gör förändringar i när det gäller vägar och cykelbanor och för gångtrafikanter och så vidare. Det rör ju då, dels så ska vi skapa hållbara resmönster och hållbara transporter egentligen syftar det till då. Men det ska också ge tillgänglighet och trafikmiljön ska vara trygg och säker förstås. Och det här ska ju då ske i dialog också med medborgarna. Och det här är ett dokument på 28 sidor som är ganska läsvärt faktiskt för den som är intresserad av just trafikfrågorna. Det ger inga konkreta svar på kanske vad exakt vi ska göra, vad som ska göras var någonstans. Då får man titta översiktsplaner också. Men det här är liksom ett dokument att hålla sig när man så att säga diskuterar trafikfrågor framöver i kommunen.
Trean. Försäljning av fastigheten Tyresö strand 1:401 till Tyresö bostäder. Då blir min fråga, vad är det för fastighet? Tomt.
Det är en fastighet som ligger borta vid Maria Sofias väg ute i östra Tyresö där. Och det är en del av ett lite större område som kommer att alltså bebyggas med bostäder inom några år från nu. Alltså det är inte jätteakut för att det finns ingen detaljplan där som har vunnit laga kraft heller. Och så är vi lite försiktiga med att bygga fler bostäder i östra Tyresö innan vi har löst trafiksituationen. Men hur som helst så är det här då en fastighet som idag kommunen äger som man säljer till Tyresö bostäder. Och då förstår man att avsikten är ju förstås att det är Tyresö bostäder som ska bygga här någon gång i framtiden.
Ja, är det kompispris eller marknadspris?
Ja, det ska ju vara marknadspriser här, alltså det är Tyresö bostäder köper då. Men i det här priset kostar den 8,5 miljoner den här fastigheten då på 2800 kvadrat ungefär. Och i det så ligger ju intecknat i att det kommer att bli en detaljplanförändring som gör att man kan bygga fler familjshus här i någon form. Det är lite dyrt för en villatomt med den storleken om man säger så.
Ja. Men då flerfamiljshus, vi återkommer om storleken. Man kan bygga trevåningshus och man kan bygga 23-våningshus.
Ja, det är riktigt. Men det, så högt blir det ju inte där. Utan det blir väl en 3-4-våning kanske någon gång i framtiden. Det är ju rent, det vet jag ingenting om egentligen. För att detaljplanen har ju inte ens blivit färdig än. Den är under samråd tror jag.
Ja, då kommer vi till den här spännande punkten på dagordningen. Punkt 4. Fastställande av skattesats för år 2019.
Ja.
Är det inte förslag? Man fastställer väl inte i kommunstyrelsen? Det var ju
kommunfullmäktige. Nej, det är ju förslag till kommunfullmäktige. Men kommunstyrelsen måste ju ta beslutet först. Ja. Just skattesatsen är lite speciellt. Därför att vi tar ju beslut om skattesatsen i juni i samband med budgeten. Så ser vår budgetprocess ut. Men kommunallagen säger att man faktiskt måste ta ett förnyat beslut i november om just skattesatsen. Även om man inte skulle göra någonting annat med budgeten. Så det måste ju upp här ärendet igen då.
Och än så länge vet du inte riktigt var man hamnar?
Nej, jag skulle tro att alltså, den skattesats som kommer att föreslås här. Det är ju det som föreslås av ordföranden här i kommunstyrelsen. Och det är ju Fredrik Savestål då. Så det är han som lägger agendan här så att säga. Sen vad det blir för någonting, det vet jag inte, för handlingarna är inte klara än. Och sen även om det blir antingen en oförändrad skattesats eller en mindre höjning, så är det ändå fullmäktige till slut som fattar det egentliga beslutet i slutet på november.
Så då kan det ju vara värt att lyssna på Tyresö radion i alla fall i början av den här perioden, för det är väl om någon vecka eller två. Idag är vi den 2 november.
Ja, just det. Det är väl 22.
Ja, 22 november. Ja, nej, men om man är intresserad av vad man ska betala för skatten så då kan man ju lyssna.
Då kan man lyssna säkert på nästa fullmäktige, för det är då det bestäms.
Ja, och det går ju i radion.
Så. Ja.
Mm. Den som är mer intresserad av skattesatsen trafikstrategi ska lyssna på torsdag den 22. Du, en väldigt spännande då, punkten 5. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.
Ja, kanske inte jättespännande. Det är då Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som beslutar om det här egentligen. Och det är ett sånt här kommunförbund som flera kommuner samverkar i. Och då ska de taxorna som de beslutar om måste också beslutas i respektive kommun. Så att det är lite av karaktären formalia här faktiskt.
Ja, men alltså strålskyddslagen, vad omfattar den?
Ja, varför man ska ha en taxa här egentligen, det vet jag inte riktigt. Det har väl att göra med deras inspektion då på något sätt. Det är obligatoriska inspektioner och tillsyn för det här.
Då får verksamhet
betala
för det. Mm. Okej, då tackar vi. Sexan, socialnämndens återrapportering om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans.
Ja, det här har varit en stående punkt på kommunstyrelsens dagordning under hela året egentligen, eftersom man i socialnämnden då har legat väldigt snett när det gäller sin driftsbudget. Alltså man drar ju kraftigt över budgeten då. Tittar man i prognosen här efter tertial 2, alltså till och med augusti, då gjorde man en prognos för hela året. Då visade den att man skulle gå minus 39 miljoner kronor på bara socialnämndens områden alltså. Och där det fördelar sig då både på äldreomsorg, flyktingmottagning och individ- och familjeomsorg ganska jämnt. Men det är ju ett jätteunderskott. Det är alltså, underskottet är ju större än det budgeterade resultatet för 2019. Så bara där försvinner hela resultatet.
Ni har något att bita i.
Jo då.
Sjuan, bidrag till underhåll av Tyresö slottspark.
Ja, det är ju Nordiska museet då som sköter om Tyresö slott egentligen då. Men de har inte riktigt medel till att sköta allting med egen kraft. Så att vi anslår här 500 000 kronor, har vi gjort förra året då, i bidrag per år. Då. Det här blir för 2019 då. För att de ska ha råd att underhålla slottsparken och även underhålla de publika toaletter som finns där.
Åtta. Medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund.
Mm. Där får vi säga att det här är en korrigering av ett tidigare felbeslut, ska vi vara ärliga med då. Det är så att vi hade under allianstiden en strävan att dra ner på lite onödiga kostnader i kommunen. Och en kommun har ju en massa medlemskap i olika förbund och föreningar på olika sätt. Och vi såg över det där och gjorde att vi gick ur ett antal förbund. Men det var ett för mycket då. Vi borde ha varit kvar i Svealands kustvattenvårdsförbund, så vi kommer att återställa det då. Anledningen är att vi annars skulle gå miste om en del miljöinsatser här i de lokala kustvattnen kring Tyresö. För de provtar här årligen det här, och det har de inte råd med om inte vi är med och betalar medlemsavgiften. Vi är visserligen med via Tyresöns vattenvårdsförbund, men det räcker liksom inte för att de ska ha råd att ta de här proverna. Så att vi går med igen.
Sen ska syndan vakna.
Ja, bättre sent än aldrig kan man säga också. Ja. Precis. Mm.
Då har vi här nian. Äskande från kultur- och fritidsnämnden för att starta en fritidsbank, sportotek i Tyresö. Först för att ta fritidsbank och sportotek, vad är det för någonting?
Ja, sportotek, det är en ordlek med bibliotek då. Det betyder att det är ett ställe där man kan låna utrustning för friluftsändamål eller idrottsändamål då egentligen då. För att prova på vad det kan vara, åka skridskor. Innan man behöver köpa ett par griller så kan man faktiskt låna där en gång. Till exempel olika typer av utrustningar. Och det här finns i en hel del kommuner, och det här var en motion som lades från, eller att jag inte säger fel här, från oppositionen i alla fall i maj 16. Och den fick stöd av bland annat oss liberaler då, som gick igenom då 2016. Och nu är det hög tid att faktiskt verkställa den här bifallna motionen. Problemet är att kultur- och fritidsnämnden, de vill ha 1 miljon kronor här för att kunna starta det här, och det tycker väl många är lite väl mycket pengar för att starta ett bortotek egentligen. Så att det kommer att vara ett annat förslag här också, det är från ordföranden då i kommunstyrelsen som anser att man ska kunna starta det här med befintlig personal i befintliga lokaler och därmed inte behöva några anslag alls.
Men vad som medborgare här i kommunen, man bifaller en motion. Mm. 2016.
Ja.
Och sen kan man strunta i det här bifallet då.
Ja, alltså, vi tycker år. Att den här borde ha öppnat tidigare då, då. Men det har faktiskt, i praktiken så kommer det gå 3 år innan det här öppnar. Ja, det är sant.
Det är lite skämmigt.
Lite väl långt.
Alltså utifrån ett demokratiskt perspektiv.
Ja, jag tycker att det är väl långt till skämt.
Ja, då tackar vi för det. Då har vi då tian. Uppdrag av biblioteksplan för perioden 2020-2024.
Ja, det är så här att lagen säger att kommuner och landsting, de ska ha en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Och det gäller ju vanliga biblioteket, och det gäller även de, alltså, skolbibliotek vi har. Va?
Men alltså vadå, en plan, man ska planera, vad är det man lägger in i den där planen då? Inköpsvolymer eller?
Ja, det är väl allting som rör egentligen bibliotekets verksamhet. Var vi har bibliotek kanske, när de är öppna, och vad de ska tillhandahålla för typ av material alltså, och så. Ja. Hur som helst, så det här är en självklarhet egentligen, men det här måste in i kommunplanen för 2019-2022 att ta fram en sån här biblioteksplan.
Du, nu tänker jag skona lyssnarnas öron här, för nu kommer det 10 punkter som handlar om reglementen i olika ställen. valnämnd, krisledningsnämnd, ja, alltihopa.
Mm.
Finns det någonting som... Det är klart, det ska ju också skötas, de här olika nämnderna och styrelsen och så vidare. Men är det någonting inte märkvärdigt, förlåt mig, men alltså någonting som är av betydelse för lyssnarna det här? Eller?
Ja, kanske faktiskt. Vi behöver inte ta dem individuellt, för att det här är de här 10 punkterna är egentligen en lång uppräkning av samtliga nämnder i kommunen, inklusive då kommunstyrelsens då. Och nu reviderar man samtliga reglementen, alltså regelverket för en nämnds verksamhet där. Och det är inte så konstigt, det gör man emellanåt, men nu är det lite större förändringar och de har lite olika bakgrund. Och dels har det kommit en del lagändringar i kommunallagen och sånt som gör att man måste justera vissa saker i reglementerna. Sen har den här samarbetsorganisationen SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting, de har fattat massa kloka beslut och kommer då med samordnade synpunkter om hur kommuner och landsting borde sköta sina nämnder. Och det finns en hel del där då som man tar in i de nya reglementerna. Sen har vi en del organisatoriska förändringar i kommunen som gör att man kanske flyttar ansvar från en nämnd till en annan nämnd och kanske något nytt ansvar som har tillkommit. Och sist men inte minst då, så har vi faktiskt inför den nya mandatperioden så har vi gjort om nämndorganisationen lite grann då. Vi får alltså en till nämnd. Vi har det som vi haft tidigare, hade vi socialnämnden och vi hade gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. De två nämnderna blir istället 3 nämnder. Det blir arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Och så får vi också en efterlängtad äldre- och omsorgsnämnd. Det har varit en politisk fråga några år att bryta ut just äldre- och funktionshinderfrågorna i en egen nämnd. Och det så blir det nu också från årsskiftet.
Då har vi behandlat de här 10 lite i klumpform.
Ja, det är lite olika dignitet, men vi behöver inte ta dem individuellt. Utan det är det handlar om här.
21. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Den liknar lite grann kanske den förra punkten, men det är också beroende på lagändringar och kommentarer från SKL. Men det är också så att vi för att ska säga, höja kvaliteten i fullmäktiges arbete egentligen har bestämt att kommunfullmäktiges presidium, alltså ordförande, viceordförande och andre viceordförande, att de ska träffas en dag före mötet för att verkligen gå igenom alla handlingar ordentligt. Och speciellt inkomna motioner, interpellationer och frågor vill vi att de ska gå igenom, för att vi ser att det finns lite kvalitetsförbättringar där att göra.
Och sen kommer 22an då, och då undrar jag vad det ligger för politik i det. Hantering av arkiv efter upphörda myndigheter. Vad har ni för kunskap om detta, ni politiker?
Nej, det är inte mycket politik i den här punkten, men det är också en konsekvens av att vi gör om nämndorganisationen. För att när man går från ett läge till ett annat, då upphör egentligen den gamla nämnden eller myndigheten att existera. Och då ska alla handlingar som de har jobbat med under åren, de måste ju då arkiveras på något sätt. Man sätter punkt för deras verksamhet och sen så går in i något arkiv då som är centralt. Och så måste man också se till att de ärenden som faktiskt är under bearbetning, de som ligger i röret så att säga, de måste ju föras över till rätt ny nämnd egentligen. Och det är det den här punkten handlar om egentligen. Så ja. Det är administrativt det också.
23. Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019.
Ja, även här kan vi se en konsekvens av den nya organisationen. Vi har ju nya nämnder och då blir det nya presidier där, alltså ordförande och viceordförande poster. Och då ska de ha ett arvode som måste bestämmas någon gång, och det görs här då egentligen. Parallellt med det så justerar vi också timarvodet för alla förtroendevalda, vilket är de allra flesta politiker som får betalt per timme när de går på möten egentligen. Och det höjs nu till 200 kronor per timme. Och så är det justeringar av grundlönen för heltidsarvodering och sånt här också. Och man har också gjort en uppdatering när det gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst för de som avstår från sitt jobb för att jobba med politik en timme här och där.
Ja, då är jag lite nyfiken på, vad får en heltidsarvoderad kommunpolitiker, alltså man är ordförande någonstans i någon större nämnd och är då heltidspolitiker. Vad ligger ett årsarvode på?
Ja, det är bra. Jag har inte exakta siffror, men jag vet att...
Varför börjar du rådna?
Nej, men det är hyggligt betalt för om man skulle vara heltidspolitiker så att säga. Man får en heltidspolitiker, om man har en heltidstjänst som politiker så tror jag att lönen ligger ungefär på 68 000 kronor i månaden. Nu är det väldigt få som är heltid.
Ja,
men man har ofta fraktioner av den här heltiden då. Vi kan till exempel, de två tyngsta nämndordförandena ligger på 70-75% av en heltid. Vilket är ungefär då vad den tjänst som jag har haft, vice ordförande i kommunstyrelsen, den kommer också ligga på 70% här från årsskiftet. Vi har egentligen bara två stycken heltidspolitiker i Tyresö. På heltid alltså. Det är ju kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet.
Då säger vi 24. Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.
Det är inga större förändringar här, utan det här är bara det är samma beslut som för förra mandatperioden. Det innebär att alla partier som är representerade i fullmäktige får ett grundbelopp per år på 3 basbelopp.
Och ett basbelopp?
Ett basbelopp är 46 500. Ja. Och sen får man ytterligare ett basbelopp för varje mandat man har. Så att ett räkneexempel här är att det minsta partiet, Kristdemokraterna, med 2 mandat, då får ungefär 230 000 kronor om året, medan det största, Socialdemokraterna, lyfter in 840 000 kronor i partikassan.
Och om jag minns rätt nu, så har det också tillkommit, apropå lagar och sånt där, att det finns vissa, man får inte använda pengarna hur som helst, det ska vara till lokal demokrati och såna här saker. Alltså det ska användas i Tyresö.
Ja, det ska användas på ett speciellt sätt. Och det är en filmövergång till nästa punkt, Leif, om du läser den då.
Nej, jag tar en sak i taget. Det är 25an du syftar på. Ja. Redovisning av partistöd för 2017 samt beslut om partistödet för år 2019.
Och det där är precis det du efterfrågar där. För att man kan inte använda partistödet till vad som helst. Va? Utan det är så att, till att börja med, ska man ha partistöd för nästa år, då måste man skicka in en redovisning hur man använde förra årets partistöd. Va? Så att nu redovisar man 2017, och det är ett villkor för att få ut pengarna för 2019. Och sen gäller det då att redovisningen är korrekt, alltså i förhållande till vad man får använda pengarna till. Du får inte liksom göra vad som helst med de här pengarna.
Det här är ingenting man kan tipsa Janne Josefsson om. Det finns några skandaler under garderoben.
Nej, eller tror jag inte. Så länge de här redovisningarna visar på vad som verkligen har hänt, så är det korrekt faktiskt. Alla partier är ganska noggranna med det här.
Då tar vi 26an då.
Just det.
Bidrag till politiska ungdomsförbund under mandatperioden 2018-2022.
Det ska vara 2019-2022 där till att börja med. Ja. Det är felskrivning faktiskt. Ja, det är ungdomsförbunden. De får också en basplatta på 8 000 kronor per år. Så får de 800 spänn per mandat. Så det här är ganska beskedliga pengar. Men det är i alla fall ett stöd från kommunen direkt till de politiska ungdomsförbunden. Under förutsättning att de finns och är aktiva. Jag tror inte att vi har 8 aktiva ungdomsförbund i kommunen till exempel.
Då sparar vi lite pengar där. Men å andra sidan så blir det ett demokratiskt underskott.
Ett demokratiskt underskott tycker jag är allvarligare än att vi sparar 8 000 kronor faktiskt på ett ungdomsförbund. Måste jag säga.
Vi har olika prioriteringar och larvar oss på lite olika sätt. Hörru, 27an, anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022.
Jo, alla partier som har representation i fullmäktige, de har rätt till en sån här politisk sekreterartjänst. Alltså det är då en person som är formellt och är anställd av kommunen men jobbar åt ett specifikt parti. Va?
Och det är partiet som väljer sin politiska sekreterare?
Partiet väljer sin politiska sekreterare. Så. Och sen hur stor omfattning man har av en sån här tjänst, det bestäms då enligt en ny mandatbaserad föreningsmodell. Då. Och den här modellen är degressiv. Det betyder att de första mandaten ger ganska mycket andel politisk sekreterartjänst. Men sen när man blir ett väldigt stort parti så får man inte så mycket extra för varje mandat. Så att i vårt system här nu har, om vi tar igen det minsta partiet, Kristdemokraterna, de har en halv tjänst. De tre partier som har 3 mandat, de har 70%. Vi liberaler har precis en heltidstjänst. Sverigedemokraterna något mer, 1,15 tjänster. Medan de två största partierna får 2 heltidstjänster var. Totalt blir det här 8,75 tjänster, och det är en liten ökning sedan tidigare mandatperioden.
Då blir min nyfikna fråga. Vad kostar det politiska systemet i Tyresö varje år? Om vi lägger ihop alla de här olika stöden.
Jag tror att det är intressant faktiskt. Jag kan först nämna då att en sån här politisk sekreterare tjänar då 38 700 per månad. Så det är en väsentligt lägre lön än för en heltidsarvoderad politiker som låg på 68 ungefär. Sen din fråga då om vad det politiska systemet kostar. Då är det inte bara så att säga, lönerna och arvoderingarna till förtroendevalda och politiska sekreterare. Utan det är även
partistöd.
Ja, partistödet, ja, precis. Utan det är även hela organisationen att driva nämnderna. Va? Där finns det även kommunanställda som är så att säga nämndsekreterare och skriver protokoll och hanterar dagordningar och den här typen av frågor. Då. Så hela den maskinen tror jag kostar någonting om, kan det vara 22-23 miljoner om året. Och så det är fortfarande, hela politiska överbyggnaden kostar mindre än 1% av hela kommunens omsättning. Ja, ska vara klart för oss.
Ja, just det. Men 22 miljoner är 22 miljoner också.
22 miljoner är 22 miljoner, men utan de 22 miljonerna så har vi ju ingen demokrati överhuvudtaget. Det är nödvändighet, annars har vi ingen demokratisk styrning i kommunen.
28, anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen november 18.
Ja, det är alltid så att det finns massa saker som kommunstyrelsen har överlåtit på delegation åt tjänstemän till exempel. Då. Alltså de beslutar i kommunstyrelsens namn så att säga. Va? Och då ska de återrapporteras de besluten här. Så att den finns alltid med på dagordningen.
Och det är ingenting som sticker ut där?
Nej, egentligen nej. Inte den här gången.
Då kommer vi till den sista punkten, punkt 29. Kommunstyrelsens meddelande november 2018.
Ja, det är den stora diverse butiken. Där kan man hitta vad som helst på den här punkten. Jag fastnade den här gången på en kallelse till förbundsmöte i Storstockholm i mars 2019. Och Storstockholm, det är så att säga en medlemsorganisation där alla kommuner i Stockholms län ingår. Och nu är det en ny mandatperiod och då drar förbundsmötet upp riktlinjerna för de nästa 4 åren. Och så ska man utse en ny förbundsstyrelse. Och det här är alltid lite spännande för att det är alltid en kamp mellan så att säga alliansen och de rödgröna traditionellt om vem som kan få välja in en ordförande till Storstockholm. Och det brukar bara skilja någon röst här, va? Och det är så att det är 161 ombud från alla kommuner i Stockholms län och Tyresö har 4 av de ombuden. Nacka, Haning har lite fler för de är större, de har 7 bara som exempel. Medan Stockholms stad har hela 62 ombud då. Men de här väljs ju då politiskt proportionellt då, och det beror lite på hur det har gått i kommunerna och speciellt är det väl de kommuner som har ett udda antal mandat där det är intressant. Tyresö har ett jämnt antal så vi kan ju vara tämligen säkra på att det kommer 2 så att säga, allianspolitiker och 2 från den rödgröna sidan som representerar oss.
Okej, det är typ att det finns system som man inte behöver diskutera till leda varenda fråga.
Ja, men det här är ett viktigt organ faktiskt för det här är ju så att säga... De jobbar med frågor som har betydelse för hela Stockholms län. Det är inte bara politiska frågor utan det är att samordna kommunernas arbete. Så det är liksom för effektivisering här mellan kommunerna också.
Okej. Då har vi använt vår halvtimme, Mats.
Ja.
Tack för att du gav oss kött på benen.
Tack för att jag fick vara här.
Hörs en annan dag. Hej då.